McAllister.
Och det här är Anna Branten.
Och välkommen till Förnyarna.
Här försöker vi orientera oss i den nya värld vi är på väg in i. Förstå samtiden helt enkelt.
Mm. Det är ju inte alltid helt lätt.
Nej.
Och jag känner mig just nu extremt förvirrad. Alltså på ett sätt som... Eller jag vet inte om jag är förvirrad, men jag är lite i en bubbla. Jag tycker att det känns som att samtiden just nu går och väntar.
Mm.
Alltså som att innan sommaren så upplevde jag att det var så här... Ja, men vi gör digitala festivaler och vi kan ha... Alltså det kändes som att det var lite så här ner till ritbordet igen, eller vad man säger. Och folk började vara så små kreativa, klipp och klistra kreativa.
Hur kan vi lösa det här?
Och nu... Nu löser vi det här och det kan ändå, så här, även fast det var död och sjukdomar och hemskheter, så fanns det ändå någonting som puttrade. Och nu känns det bara som en lång baksmälla.
Mm.
Men jag vet inte om det bara är jag, eller känner du igen det här? Helt tyst, det är bara jag.
Jag vet inte, jag är ju lite självvalt liksom utanför verkligheten själv. I vårt hus här i obygden där det aldrig händer så mycket. Men i mina flöden så tycker jag det händer jättemycket. Och på jobbet händer det en hel del också. Så att det verkar
det händer
som
på jobbet
att...
också?
Ja, det tycker jag nog. Jag tycker det verkar
good
som
for
att
you. För mig händer det inte så mycket.
Människor jobbar.
Ja. I mean, jag tycker det känns som att människor jobbar, men det är... Jag vet, det känns
men kan
också
det ha med din
väldigt
bransch
mycket
att göra?
Alltså... Jo, men kanske. Jag har ju varit egenföretagare i 24 år, 25 år blir det i år. Och då är man ju alltid van att så här behöva, nu gör jag ett projekt och då måste jag tänka på nästa projekt samtidigt. Och så har man massa, liksom, drar man i olika trådar och försöker, man måste ha så många bollar i rullning på något sätt. Och jag vet inte om det är att jag också är äldre, men jag klarar inte riktigt det.
Mm.
Så nu är jag... Till och med när du och jag pratar så har jag ibland svar, liksom, jag kan inte koncentrera mig på mer än vad jag egentligen gör just nu.
Mm.
Och tycker den bubblan är ganska härlig någonstans.
Mm. Mm.
Men också förvirrande för en extrovert person som inte, jag vet inte ens, jag kan inte lägga ut något på Instagram. Jag vet inte hur man gör längre. Fast det är också en del av mitt jobb typ.
Mm.
Och det är också lite provocerande, kan jag tycka, att det är del av en jobb. Att jag måste göra det för att på något sätt få fler jobb. Jag kan liksom inte låta Instagram bara vara.
Nej.
Och då måste man ju liksom ha den så här säljfacet på hela tiden någonstans. Men jag tycker det är fascinerande om man tittar i så här ett större begrepp då. Så är det ju ändå fortfarande någonstans en norm att man ska jobba mycket. Att prestera är bra, att vara en doer är bra, att vara en entreprenör är bra. Liksom. Eller att det är också tecken någonstans på någon styrka ju. Men jag tänker också här med att vela är en sån sak som anses som extremt svagt. Man ska veta vad man vill.
Mm.
Men det här börjar ju också bli en ny norm, tänker jag. Eller liksom att vi måste börja tänka på det, att så här, vela är egentligen ganska bra, att man så här, tar sig den tiden ju och tänker så här, vill jag det här, är det här bra för mig, är det här bra för familjen, är det
men
bra
bara,
för mina vänner?
Bara att kalla det för vela tänker jag är ju negativt laddat.
Ja, det, men det vad skulle man använda
ifrån,
då?
Nej, men jag tänker det kommer ju från hållet att nu har vi bråttom, du velar.
Just det.
Så ja. då kanske man ska
betänksam att... kanske man ska använda.
Mm. Eller att man eller... inte överlägger, att man
överlägger, det var bra.
Ja.
Reflekterande. Ja. Jo, men det är sant. Där ser du ju också så här, vad vi laddar i orden någonstans ju. Jag har nog börjat ha någon slags detox runt om och i
mental
den bubblan,
detox. Att jag...
Ja, men mental detox.
Mm.
Och då lyssnade jag på Helenius, eller jag tittade på Helenius hörna här om veckan, och då hörde jag det här.
Någonting jag vet att du har börjat med under den här perioden, det är någonting för, som du kallar för mental diet.
Just det.
Det måste man ju, jag förstår, alltså, du får säga om jag har fel här, det är på något, du har liksom börjat rensa lite bland kompisarna. Men vi säger rätt, du har liksom börjat så här, tänka så här, att vem är min riktiga kompis och vem
ja,
är
men,
inte?
Absolut.
Hur kom du på det här, att du vill göra det här då?
Nej, men jag tror att den här pandemin har liksom på något sätt fått mig att tänka efter.
Ja.
Och gett mig tid att bara känna efter. Och jag tror också att den musiken man omger sig med, inte bara maten, men musiken, människorna, tankarna, filmerna, allting som du stoppar runt omkring dig formar dig som människa. Och jag gillar att försöka sträva efter att försöka bli lite bättre i mig själv och utvecklas. Så då tänkte jag, jag kommer inte bli någon annan om jag omger mig med exakt samma saker.
Nej. Och hur ska man vara för att få vara kvar då i ditt umgänge? Alltså hur har du sorterat? Kan du beskriva vad som är viktigast för dig?
Egentligen så handlar det inte så mycket om självklart vänner och bekanta också. Men framförallt vad jag konsumerar.
Mm.
I form av musik och film och sådär. Mm. Så att jag försöker vara mindful om det.
Ja. Jag förstår.
Jag tycker det här är väldigt så intressant ur flera aspekter. För att det är ju kul att bara höra hur han tänker. Att så här, vad man äter, vad man stoppar i sig, vad man lyssnar på, vad man umgås med. Att det på något sätt, det spelar ju roll. Mm. Och jag tänker att när det går så här fort som det faktiskt gör och att vi inte hinner med, då missar vi ju alla de här bitarna. Och jag tycker det är ganska kul för att det är flera gånger som Danny har kommit upp med lite såna här flummiga saker genom åren.
Mm.
Och han kräddas liksom inte riktigt för det, tycker jag.
Mm.
Och sen tycker jag att jag förstår ju att det är ett humorprogram och det ska gå snabbt och så vidare, men alltså jag tyckte att David Hellenius var så extremt tondöv i det här inslaget med att bara så här, jaha, så du vill inte leka med de här och de här och de här. Han gör ju som en liten sketch efter det här klippet. Så här. Mm. Och Danny vill kanske så här, liksom rensa i sina led på alla möjliga sätt. Alltså för att se så här, att jag kan inte ändra mig, eller jag kan inte ändra mig om jag inte ändrar de intrycken jag får.
Mm.
Och det där tycker jag är en ganska så här viktig poäng. Och jag tyckte det var så intressant att David stannade inte ens där. Alltså så här, han ville inte ens beröra ämnet. Det var liksom som att det flög 10 meter ovanför huvudet på honom någonstans.
Ja.
Och det tyckte jag var lite tråkigt.
Jag tänker någonstans att det är att man kanske också måste välja sina ämnen. Alltså att det här, för om jag hör dig rätt, alltså man tänker vad detox liksom betyder, så är det ju på något sätt att skära ner på intaget. Det var lite som vi pratade om förra veckan. Alltså att det här att vi får 6 000 eller 12 000 reklambudskap. Att någonstans, det jag hör dig säga och det jag hör kanske Danny säga, det är att vi måste minska inflödet av saker för att det inom oss ska kunna... Man ska kunna känna vad som är rätt för en. Och han pratar också om att man ska exponera sig själv och sin hjärna för det som är bra.
Precis. Alltså
precis som att äta det som är bra. Så formas hjärnan utifrån vad det är för någonting som man lägger sin uppmärksamhet på.
Mm.
Och om man då lägger sin uppmärksamhet på liksom, saker som egentligen är ganska oväsentliga. Och att det bara är mycket, 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 mycket. Då blir det svårt att hitta till eftertanken eller hitta till det som är kanske viktigast för en också.
Mm. Ja, men verkligen. Men jag har också läst en bok som heter Unapologetic av en kvinna som heter Glennon Doyle.
Mm.
Som är väldigt stor i USA eller i världen. Hon har varit med på både så här Oprah's Book Clubs och på New York Times bestsellerlista med hennes alla tre böcker, tror jag faktiskt.
Mm.
Och jag har nog aldrig strykit under så mycket meningar i en bok som jag gjorde när jag började läsa den. Och det är väldigt mycket om så här feminism, om hur man kan växa upp, om hur man kan tänka och känna och så vidare. Då har hon ett stycke då att hon började googla att så här, vad ska jag göra om min man är otrogen men också en fantastisk pappa. För hon hela tiden sökte svar hos andra människor. Att man blir lätt så här, nu ska jag göra det så här, men jag måste fråga den här människan om hjälp. Eller jag behöver be om råd och så vidare.
Mm.
Och då fick hon ju såklart 100-tals olika svar. Och för hennes kanske kristna grupp var ju mer så här, nej men vadå, man ska hålla äktenskapet ihop och så vidare. Och sen fick hon ju jättemånga svar som var så här, är han en bra pappa, det kan han vara ändå fast ni är skilda och så vidare. Och då var hon lite så här, det låter lite naivt när man säger så här, men då var hon så här, ja, men det här var en av mina viktigaste beslut i livet. Och jag fick helt olika svar. Vilket menar ju då att det finns inget rätt eller fel svar. Det finns bara ett svar som jag kan hitta själv ju. Mm. Och då började hon sätta sig i en garderob och typ meditera till att hon hittade. Som hon, nu har hon så här garderober på sina office och grejer, eller typ garderob eller så ställen som folk kan gå undan. Och att det liksom har blivit en grej. Och det där tycker jag, alltså det fanns någonting ändå som resonerade i mig i att, ja, ta den tiden för att verkligen hitta på något sätt sitt sanna rätta svar till saker.
Mm. Men jag tänker på ett annat perspektiv där också. Det är ju det här att, alltså, kampen man har med barn som ju dras in i det här också. Där det i alla fall för mig kan vara fruktansvärt svårt att sätta gränser. Alltså min son, han har haft en inre klocka tidigare. Så han känner när det börjar krypa i benen då. När han kollar på någonting eller spelar någonting. Och så springer han ut. Men det blir sämre och sämre, upplever jag.
Mm.
Alltså han är ju väldigt fysisk och gillar andra saker. Men när jag ser det där liksom rena, obarmhärtiga beroendebeteendet som ju också föder ilska och frustration. Alltså när han hamnar i det där att han vill bara ha mer och mer. Då kan jag ju känna liksom att, men vad fan, vi är förlorade. Alltså generationerna som kommer är förlorade. Alltså där det är svårt att se.
Alltså du menar att det är svårare och svårare nu med devices och annat.
Ja,
att
precis.
Få alltså, det lugnet. Ja, men ja. Precis.
För, och det blir svårt att se en film som är för långsam och tråkig liksom, för den är inte tillräckligt dopaminhöjande för hjärnan. Nej. För att man är van vid att se liksom olika saker som, alltså alla spel och allting utvecklas just för, eller TikTok eller vad det än är, utvecklas ju för att du ska bara vilja ha mer och mer, du ska bara klicka vidare. Ja, och scrolla vidare. Så, och då är det svårt att motivera varför han ska se en tråkig film eller läsa en bok, alltså hur långsam är inte en bok?
Nej.
Ja, jo, för att det, alltså, för det är bra för hjärnan på andra sätt. Mm. Där har jag börjat prata i termer av kostcirkel för honom. Alltså att det finns en kostcirkel för hjärnan. Att spel är som socker och att hjärnan behöver annat också. Och det verkar han liksom förstå. Men det är jättekomplicerat. Det är ju inte som att man själv klarar av det alltid. Alltså ju mer stressad man är och ju mer man har, desto mer skit håller man ju på med. Desto mer är man på sociala medier eller spelar spel eller liksom, som dövar hjärnan.
Ja. Och där kan det ju kännas som att man ligger och tar det lugnt. Alltså jag har haft mina barn hemma sjuka nu 2 veckor.
Mm.
Och jag faktiskt tänkte på det då, för så här, de ligger nerbäddade och jag har ingen kraft att göra någonting. Men de ligger och tittar på saker. Vi tittade ju på jättemycket saker ihop. Lego Masters är ju ett tips, bara by the way. Men och då tänkte jag på det, så här, fan, det är väldigt, nu är ju mina barn äldre, de är 11 och 14, men jag tänkte så här, det är så länge sedan de sov när de var sjuka och hemma. Och det är en sån grej, tror jag. Man tycker att de ligger och vilar, som kan ligga och titta på någonting. Men typ läser man till slut så somnar man ju. Eller man måste lyssna på något och det blir tråkigt. Men det är ju aldrig tråkigt. I slutet av de här 2 veckorna så tänkte jag så här. Om jag hade stängt av mobilerna lite mer. Hade de varit friska på en vecka istället? För de hade sovit lite mer och att kroppen hade kunnat läka.
Det tror jag, utan att veta.
Ja, men apropå alla de här snabba infallsvinklarna, jag vet att du också har, men då måste jag bara ta en annan spaning som jag har sett, för det passar så bra till det här. Har du hört talat om Taobao?
Nej.
Nej. Så Taobao är alltså Alibaba, vet du vad det är? Det är ju som Kinas Amazon, kan man väl säga.
Mm.
En eBay-aktig sajt på i östra delen av världen. De har då startat en ny app, en ny streamingtjänst. Så att det är som TV-shop plus Facebook eller Instagram Live plus e-handel i en och samma plattform.
Mm-hmm.
Så att du, det är så, vänta, ska vi se här. I det här året så har det funnits 10 miljoner e-commerce live streaming sessions. Och 560 miljoner människor tittar på det här. Så det är alltså som att vem som helst kan göra en live hemma, men du gör tv-shop. Och då är det vissa som då har som tv-shop hemma och är kopplade till olika brands. Så att jag skulle kunna börja sända. Och då sänder jag typ mellan så här 9 på morgonen till 3. Och bara pratar om olika produkter. Och du kan då kommunicera med mig precis som när du tittar på en Instagram live. Så att det står så här: hej Isabel, och gud, kan du vrida på skon eller vad jag nu kan ha i handen? Ja. Ja, visst kan jag, kan prova den och så vidare. Så du kan ju följa någon som kanske, alltså jag berättade för min man igår, och han var så här, men det är jättebra för han är 2 meter lång. Han bara, jag hade ju lätt följt typ en man i min storlek som gick och shoppa och bara kolla hur den här sitter. Den här storleken funkar, för han hittar inga kläder någonstans så här, som var lite hans stil. Han bara, då hade jag ju köpt rubbet. Så att som man tänker en bloggare är influens, men det är 2.influencer fast det är 2.0. Och så finns det en massa så här system, så att när du klickar direkt då går det, du kopplar ditt kreditkort till själva sajten, så det är redan inne. Så du kan liksom klicka direkt på, precis som du kan på Instagram och sånt också, fast det är liksom tv.
Ja, fast inte det här då precis själva motsatsen till det du säger? Inte det här,
jo, men det var det jag menar
med, att sitta och titta på.
Det är helt stört. Jo, men jag menar med lite mer när du sa med devices och med våra barn och så vidare, som bara alla intrycken, att allting i världen går ju åt det hållet. Så att det blir ju ännu mer att vi måste så här, tänka på vad vi sätter emot. Men jag tyckte bara det här var så spännande. Alltså de omsätter dubbla julhandeln. Svenska julhandeln är liksom 70 miljarder. Nej, det är dollar, ja. Det är kronor. Jag tänkte fel. 140 miljarder dollar är estimeringen att de ska omsätta den här e-commercen i Kina.
Ja.
Ja.
Men vad krävs det för att motstå allt det här då? Är det disciplin? Eller vad är det?
Jag tror att det är utbildning och disciplin. Alltså igen, jag vet
och
inte
en om längtan efter de inre tillstånd som man försätter sig i när man skalar av de här liksom lagren som man håller på med.
Ja.
Men det kanske är så då, man måste överdosera och må dåligt av det för att kunna vända. Det är som ett beroende, att man överdoserar och sen så...
Mm.
Mår man så dåligt av det så man måste ta tag i det och försöka
upprätthålla andra typer av mönster. Ja, så måste man ju veta att det är det som påverkar en.
Mm.
Alltså på skolan sant. På Bali så var det ju, hade vi ju så här, inte Zuckerberg, men den gubben nummer 3 i Facebook. Och massa så här app och Silicon Valley-typer som hade sina barn på skolan. Och det var ju ingen av dem som vars barn hade mobiltelefoner.
Nej.
Vilket är intressant.
Mm.
Men de hade också råd att så här, hela tiden skicka ut barnen på så här, med privatlärare på surf. Och, alltså så här, de var ju aktiva men på ett annat sätt.
Ja, just det.
Men fick ju hjälp med att vara aktiva. För det är väl också lite det, så här, att barnen någonstans nu... Ja, men det är fotboll. Man går liksom inte ut och bara spela fotboll för att det är kul. Utan då är det på fotbollsträning. Eller så ska du vara på basketträning. Eller du har inte tillgång till en hall om du inte har en ledare med dig. Alltså det är väldigt styrt.
Mm.
Så ju.
Ja, men det är ju som de här tech-snubbarna som uppfann den röda lilla notifikationen. Eller like-knappen på,
just det.
På Facebook. Som undrar vilket... Har vi pratat om det här tidigare förresten? Kanske vi har skitsamma.
Jag vet inte.
Att de har liksom insett att de har skapat ett monster. Där de ju vet, de satt ju liksom och visste hur de skulle manipulera hjärnor. Därför att alltså de studerade ju hur hjärnor fungerar kopplat till enarmad banditspel till exempel. Alltså det här med att scrolla. Och så vidare. Mm. Det är ju en sorts beprövat så att man hjärnan funkar på ett visst sätt liksom, och vill bara ha mer. Men när de då efter ett tag insåg vilket monster de hade skapat, då liksom plockade de ju sina barn liksom direkt ur den världen och verkligheten och satte dem i skolor som inte hade någon form av digitala hjälpmedel eller liknande. Det är väl, är det inte det, typ den typen av person som som det fanns mycket av på Bali.
Ja, men precis.
Mm. Sen har du ju en annan dimension av det här också, och det är ju att den här liksom tekniken, eller även maten liksom, alltså det här som är liksom göttigt, någonstans är det göttigt för hjärnan och för kroppen att, du vet, sitta och kolla i sina appar eller kolla på Netflix och äta göttigt för kroppen och käka billig McDonald's mat liksom. Och där tänker jag att det kanske också är ett problem att de som har det sämst och kanske borde vara ute och protestera mot ojämlikheter eller vad det än kan vara för någonting. De har det för gött, liksom på en, deras lägsta nivå är för hög av allt sånt här skit. Och det är ju så lite för en själv också.
Mm.
Alltså det faktum att man sitter och håller på och spelar liksom något på mobilen i en timma istället för att kontemplera över tillstånden i världen. Mm. Det gör ju att man är mindre benägen kanske att faktiskt också göra någonting åt det.
Mm.
Så utifrån det perspektivet är det ju också ett ganska stort problem. Verkligen. Att vi har för mycket liksom. Det vi har klatter i hjärnan.
Mm. Ja, det finns en undersökning att vi i snitt spenderar 2 timmar, men jag tror att det är mycket mer nu. Alltså så här, det är väldigt svårt att hitta de där undersökningarna, men 2 timmar om dagen på sociala medier bara. Och att i stort sett alla tycker att det är onödig tid, men att vi gör det. Mm. Men 2 timmar, alltså så man räknar med hur mycket tid man har med sin familj eller vaken eller liksom så, är ju ganska mycket.
Det är väldigt mycket.
Men Anna, vad vill du prata om idag? Mer än detta.
Ja, men jag skulle vilja prata vidare lite om det här med vänster-höger som vi pratade om förra veckan. Eller människoplanetorienterade kontra värdeorienterade.
Mm.
Eller yin och yang.
Mm.
Eller hjärna och hjärta. Eller vad man vill kalla det. Ja.
Mm.
Nej, men jag började se en del kopplingar också till en studie som jag har hållit på att jobba med.
Mm.
Där skulle jag egentligen kunna ha liksom sitta i flera avsnitt och prata om innehållet, eftersom jag är besjälad av frågan om jämställdhet. Mm. Men jag tvivlar på att det roar fler än ett par stycken egentligen, att jag går igenom den i detalj. Men det väldigt kort, väldigt kort. Så vi har gjort en genomlysning av all forskning som har gjort de senaste 5 åren kring kvinnors företagande. Och kommit fram till några spännande saker. Dels är det en stor övervikt av kvinnor som forskar kring kvinnors företagande. Alltså det är kvinnor själva som är intresserade av det. Och den absoluta majoriteten av de som forskar om det, de gör det utifrån det här tänket om att genus spelar roll. Alltså att man behöver titta på företagarfrågan utifrån att man är kvinna.
Just det.
Eller identifierar sig som kvinna. Och att det då finns medvetna eller omedvetna fördomar som gör att man blir behandlad annorlunda. Till exempel när det gäller att få kapital ifrån riskkapitalbolag eller få stöd ifrån systemet. Och man säger också då i den forskningen att många tittar på det faktum att om man betraktar frågan utifrån ett strukturellt perspektiv, alltså man säger att det finns strukturer, så hittar man också lösningar. Så då har vi 2 påståenden här då som forskningen orienterar sig kring. Det är genus och det är strukturer. Och det här är då ord som provocerar den traditionella företagarsidan, om jag får hårdra det, som ju generellt är sprunget ur ett högertänk eller ett värdetänk då, om vi ska använda våra nya ord.
Mm.
Och precis som vi pratade om i något avsnitt tidigare, att man kan inte stövla in var som helst och använda ord som patriarkat, därför att då liksom,
slås det bakut.
Då flyger folk ur rummet och vill inte ens prata. så är det också i många sammanhang komplicerat att bara använda ord som genus och strukturer.
Mm.
Så bara det faktum att man gör det, gör då att den här forskningen, den tas liksom inte emot. Jag vet inte ens om den blir läst eller processad. Nej. Så då har vi igen det här med att det finns två olika världar. Och det faktum att vi har två olika världar runt den här frågan gör också att vi hämmas i hur vi ska jobba framåt.
Mm. Då menar du att de som alltid har gjort det på samma sätt vill inte ta till sig forskningen som handlar om att göra det på ett annat sätt?
Nej, precis. Eller säg så här, om vi tittar på var potentialen finns. Och för mig, varför jag är besjälad av den här frågan, det är ju därför att vi har ett klimathot som stundar. Och världen håller på att kollapsa. Om vi behöver nya idéer som kommer åt de här problemen. Och i det här läget när vi har bråttom och vi vet att stora delar av det kapitalistiska systemet faktiskt inte fungerar, då behöver vi ju få in kvinnor eller andra oliktänkande då. Om oliktänkande betyder att man prioriterar saker annorlunda. Man kanske vill starta ett företag just eftersom man vill åstadkomma en förändring som är bra för planeten eller för människorna som bor på den.
Mm.
Så om du då kommer med en sån idé någonstans, alltså du ska börja någonstans, du kanske kontaktar någon för att du vill prata om det här, då är det väldigt stor sannolikhet att du möts av någon som kommer från det andra tänket. Det vill säga man vill veta hur du har tänkt att tjäna pengar först.
Just det.
Och så är ju allting riggat. Man behöver en affärsplan. Man behöver visa hur man tänkt tjäna pengar. Hur man ska kunna plocka ut en lön och så vidare. Och allt det där är ju relevanta frågor. Det är väl klart att man ska göra det.
Mm.
Men det är inte på grund av att man drivs av att tjäna pengar som man söker stöd. Utan man söker stöd för att man vill åstadkomma någonting som är bättre för planeten kanske då.
Just det.
Och där liksom tappar man varann i kommunikationen.
Mm.
Och då är det ju till och med så att det finns en hel del forskning där man faktiskt har liksom studerat kvinnor som är entreprenörer och vill den här typen av saker och kan leda i bevis att det finns stora problem. Och det finns ju också en mängd liksom projekt och experiment som har gjorts där man har aktivt vänt sig till kvinnor som vill starta företag och så vidare. Där jag har jobbat med ett sånt till exempel.
Just det.
Där om man så att säga praktiserar den problematik som forskningen pratar om. Om man praktiserar den och försöker göra så som forskningen beskriver och ta hänsyn till de problemen eller möjligheterna som forskningen beskriver, då får man effekt.
Mm.
Så att forskningen går liksom hand i hand med verkligheten.
Mm.
Men det är fortfarande alldeles för trögt för liksom maskineriets kapital eller stödsystem eller så. Att
hur tänker du
förstå
att
de här sakerna och ställa om.
Hur behöver man då prata då?
Vem?
Ja, men alltså för att de här olika delarna ska nå varandra.
Mm. Ja, men det första man måste göra det är ju att inse att det kanske finns perspektiv som jag själv inte omfamnar. Alltså om man sitter i någon sorts position i näringslivet för att kunna möjliggöra för nya idéer och tankar. Mm. Då måste man liksom till att börja med vara öppen för att det finns liksom dels människor som prioriterar saker annorlunda än vad jag gör. Och vara öppen för att det finns kanske sätt att göra saker på. Och sätt att starta företag på eller driva företag på som är annorlunda än det jag normalt sett har sett tidigare. Och utifrån de människor och planetorienterades perspektiv här då, som kanske vill, har idéer och vill starta företag, så måste man ju också såklart lära sig att förstå det andra språket. Alltså man måste ju lära sig, och det är ju liksom en dialog, så att det är ju, man måste kanske försöka tona ner vissa ord eller använda ord, andra ord som gör det hela mer begripligt.
Mm.
Och samtidigt så måste man ju också för sig själv försöka klä av företagandet för att göra det attraktivt. Alltså idag finns det ju horder av fantastiska idéer, men man skräms av att starta företag eftersom man tycker att det verkar både svårt och tråkigt. Men det är det ju inte, och det finns vägar runt det som kanske verkar tråkigt också. Så att det är helt enkelt att det handlar om kommunikation till syvende och sist. Liksom. Och det gemensamma målet är ju detsamma. Det gemensamma målet är att det ska skapas nya arbetstillfällen som på något sätt ska bidra till att rädda planeten. Eller rädda människosläktet.
Nej, men jag kan ju bara ta mig själv som ett exempel.
Mm.
Jag har ju haft någon idé om att jag inte ska göra så mycket produkter och så. Och att jag vill vara ledig alla loven, vilket innebär att jag har ju varit ledig sedan barnen var små. Alltså i 15 års tid har jag varit ledig hela sommaren, alltså 9-10 veckor nästan. Då har inte jag så mycket jobb då heller. Mm. Sen har jag jobbat mycket i de andra perioderna. Som sagt, jag har ju aldrig haft en betald semester och så vidare. Så jag har varit tvungen att jobba mycket i de andra delarna. Men det har ju inte också gjort att jag inte haft så mycket över, och jag har inte riktigt sett hur jag skulle kunna växa. Jag har liksom inte, för att skulle jag anställa någon, då är jag tvungen att jobba på sommaren och så vidare för att få det att gå ihop, för att få någon annan slags rullning på det hela. Jag har inte sett hur min business skulle kunna gå att ta in så himla mycket fler folk i.
Nej.
Och det hade man ju kanske behövt så här, någon slags bollhjälp i. Men jag hade liksom inte ens vetat var jag skulle börja. Men då har jag ju också varit ganska avig i, eller sådär att så här, familjen ska gå först. Då har det passat mig bättre att ha haft assistenter och andra som jag jobbat med, som inte har gått, alltså som jag inte har anställt, utan jag har haft dem. De har fått. Det är så det funkar lite i den branschen. Mm. Så det är inte så att jag inte har anställt andra människor. Men det har ju inte varit under min flagg, om man ska säga.
Nej, men det där är ju också lite... Nej, under din flagg. Nej, det är ju det som är grejen. Och så är det ju ofta för människor inom kultursektorn. Mm. Att man tänker att man är bara sin egen. För att det är bara man själv som är... Alltså man är ensam i den ekonomiska enhet man är.
Mm.
Men man tänker kanske inte att man ju faktiskt genererar jobb. Alltså ponera att du har en idé om en tv-serie då till exempel, som du har haft. Och sen så blir den till verklighet. Då genererar ju du jobb. Alltså den idén genererar ju mycket mer i omsättning och arbetstillfällen än din egen lilla ekonomiska enhet.
Visst.
Så att så behöver man ju också tänka. Men jag tror att så det finns ju också ett problem kopplat till just kultursektorn, eller människor då som kanske är människor- och planetorienterade, att det till och med liksom kan finnas ett förakt för entreprenörskap eller företagande. Alltså det ingår i ens tankar om världen att företagare är svin.
Så där tror jag är lite förlegat.
Nej, jag är inte säker.
Jag tänker mer faktiskt. Att det är så att det här är inte det jag måste ha företag för att överleva i den här branschen, men det är inte det som jag egentligen bryr mig om. Tänker jag är en större drivkraft hos många. Alltså så här, jag tycker inte speciellt alltså man ser inte. Det är en grej man kanske skulle behöva väcka. Alltså man ser inte kraften i att driva företag. Utan man ser det som mer som ett nödvändigt ont. än att det är en gammal så här, kommunistisk så här, och alla är så fula på andra sidan på något sätt. Eller det är i alla fall i den erfarenheten jag har av många i kulturbranschen från mitt håll. Känner inte jag är så här, speciellt vänster eller höger. Det är bara så här, för att jag ska kunna skriva, måla, whatever, så måste jag ha ett företag. Men som sagt, det är väl säkert olika. Det finns ju säkert det kvar också i att det är fult någonstans. Men jag skulle mer känna i så här att man inte är... Nej, man tycker liksom inte att det är så kul. Jag kommer ihåg en kompis till mig som är konstnär och illustratör och gör jättemycket jobb. Och så här. Hon var så här, men kan inte du känna bara så här... För jag driver ett företag. Jag driver ett eget företag och jag får vinst och jag går runt på det och det är så här att, så att den, och jag hade liksom aldrig riktigt sett det på det sättet. Det är klart jag varit nöjd att jag varit egenföretagare och så vidare, men och då fick jag en liten sån här pling så här att ja, men det stämmer ju faktiskt. Alltså så här, jag driver något, jag ger andra människor jobb, jag ger så här, och men det har liksom aldrig funnits på den vinkeln, har aldrig riktigt intresserat mig.
Ja, bara vilken vinkel?
Ja, alltså så här, företagandet. Vinkeln av att göra bra ifrån mig i företagandet. Utan det har ju bara varit en bonus att det har gått runt. För att vikten har legat i att göra bra ifrån mig i kulturen. Eller det som jag har skapat.
Ja, men precis. Ja, men jag har det, inte sett det, att jag har skapat. Det är precis det som är min poäng. Att det du gör, att det du gör först och sätter främst, det är det.
Precis,
liksom,
men jag ser inget så här förakt för att liksom, utan det är mer bara att...
Nej, men för att ta ett exempel då. Det finns ju en vänsterorienterad podd som heter, jag skulle säga att den är ganska tydligt vänsterorienterad, eller människoplanetorienterad, som heter en vargsexing-podd. Med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog. Alltså, missförstår man inte nu. Jag älskar dem vettlöst. Och hur de utmanar tankar och vänder på perspektiv och så vidare. Men jag känner ofta att de själva möjligtvis upplever att de då sitter på sanningen utifrån sitt perspektiv. Medan alltså de inte har en aning egentligen då om hur det funkar i den här andra verkligheten. Där det då finns företagare och entreprenörer. Eller att ens jobba på kontor. Alltså det har de ju till och med liksom pratat om i något corona-avsnitt. Att ingen har någonsin liksom jobbat på ett kontor. Och de är alltid på de svaga sida, vilket ju är bra. Men... den där delen där makten finns och maskineriet snurrar, alltså på kontoren, på banken, hos tjänstemännen, småföretagarna och andra. Så, alltså de fnyser de ju åt. Alltså de fnyser ju åt ordet entreprenör till exempel. Eller konsult. Det är liksom återkommande. Förutom när kanske Blondinbella får en psykos och det blir intressant att prata om utifrån en annan dimension. Liksom. Att där är ju i deras begreppsvärld, och jag vågar tro många med dem, så är, skulle man aldrig kalla sig entreprenör eller företagare, därför att det är någonting som är någonting man absolut inte kan identifiera sig med. Och det tror jag är ett problem. Jag tror att det är ett problem därför att det finns en massa saker i företagandet, och företagandet är en möjlighet. Alltså det är en form för att få idéer att växa som fungerar. Och det är ett sätt att göra saker på som gör att man skulle kunna få mycket av sina olika idéer om världen att hända. Alltså man kan använda företagandet för att åstadkomma det man vill liksom. Men då blir det på något sätt så att, alltså, då blir det liksom att liera sig med några eller gå någonstans där man känner sig som ett UFO, därför att det är människor som man aldrig umgås med, inte knappt ens vet hur man pratar med, därför att man använder så pass olika språk, och det händer inte. Och det skulle jag säga då är en det är en förlust för världen. Mm. Att vi bor i två så olika världar. Och då menar jag att det ligger på bägges liksom, det ligger på bägges bord att på något sätt försöka ta sig in och förstå den andra världen.
Mm.
Och där behöver ju också då det företagsstöttande systemet förstå vad en kulturarbetare med stora visioner om mänskligheten. Och nu menar jag kulturarbetare i liksom vidare begrepp. Alltså det behöver inte bara vara kulturarbetare. Det kan ju vara liksom, ja, man kan ha, det kan ju finnas vilda idéer utifrån det hållet. Som handlar om hur, alltså det kan handla om integration. Eller det kan handla om hur man liksom bättre förändrar villkoren för musiker. Eller det kan vara stora så här systemförändrande idéer som också det företagsfrämjande systemet behöver lära sig att dechiffrera och förstå. Mm.
Men menar du då att, om vi tar Liv Strömqvist till exempel, bara nu, jag har ingen aning om henne och så vidare, men hon, jag ser ju på Instagram, hon säljer böcker till olika länder och så vidare. Om hon skulle berätta mer om processen bakom hur hon skapar och tjänar pengar på det, att det då skulle bygga en attitydsförändring för någon annan som kanske
Nej, jag menar inte böcker, egentligen men... Liv Strömqvist. Jag tog med Liv Strömqvist som ett exempel på att jag tror att hon är mångas ideologiska liksom gudinna just nu. Och även min... Ska jag lägga till.
Jo, men jag bara menar med vad hon ska göra. Eller menar du att hon skulle ta sin idé och göra det? Jag bara undrar vad man... Jag tänker att det kanske handlar om lite som vi pratade om förra avsnittet. Att igen inte vilja erkänna att hon är en entreprenör. Alltså så att vi inte vill se att vi sitter i flera olika Absolut. Båtar och anamma det. Sett... Och jag menar...
Ja, men ja. Och jag menar... Alltså, Liv Strömqvist kritiserar ju kapitalismen i princip alla avsnitt hon någonsin har gjort liksom, på olika sätt. Även när hon är med i Stormens utveckling eller var med i Lilla Drevet tidigare. Så att, men det är väl klart att även hon spelar på marknadsekonomins logik på olika sätt. Alltså, för henne handlar det ju också om... Nej men precis. Så att, jag menar, det är ju ändå en dans där då på vissa sätt.
Nej, men jag bara undrar vad du menar då med att hon för att om hon då är en klassisk kulturarbetare som är emot entreprenör, vad skulle det gynna, menar jag, om hon skulle ha en annan inställning till det?
Ja, men,
det är det jag menar, för du säger att många av dem
som... Jag tror inte att det är Liv Strömqvist i sig, jag kan inte dissekera liksom
typ,
hennes...
Jag menar en sån typ. Menar jag.
Alltså jag menar att jag menar att i de grupperingarna så finns det ju både en liksom enorm energi och det finns en vilja att förändra. Och det finns också mängder av idéer om vad som borde göras. Men det stannar där. Det byggs inte och det sker inte ett liksom möte mellan de idéerna och det som skulle kunna vara möjliggörande för de idéerna. Alltså kunskap kring hur man praktiskt startar, kommunicerar, marknadsför, hittar kompetens baserade på forskning, bygger, utvecklas.
Men det jag menar med, eftersom hon blir, det blir bara hon, men de, eller så att säga det här gänget då, eller whatever, om de skulle prata lite mer marknadens språk, skulle det kanske göra att fler från det andra hållet skulle kanske lyssna på deras podd och få upp ögonen för ett annat sätt att tänka. Eller kanske vara mer benägna till att liksom läsa hennes böcker. Eller, nu säger jag henne igen, men deras böcker eller verk eller whatever, vem det nu än är liksom i en sån grupp som är så anti, men som ändå är med och spelar. Alltså det är det jag menar med att vi kanske ska mötas lite. Det är det jag menar med att vad är det praktiska? För att jag menar, jag kan också se att jag skulle kunna starta andra sorts företag och vara med och alltså, då kanske också en sån person skulle kunna bli inbjuden till att sitta med i workshops eller whatever för att få lite andra tankar på det andra spelrummet eller spelplanen.
Ja.
Det är det jag menar med, vad ska man göra? För att jag ser inte kanske att ett i det här gänget som kanske har sin USP i att skriva och rita och skådespela och vad det nu än må vara.
Alltså, nej, men sen är det ju en skala. Att... Det är en skala. Alltså, nu tror jag att det skulle vara extremt svårt att få just, om vi tar en som exempel då, jag tror att du skulle kunna gå och få in Liv Strömqvist i ett rum i en kontext som kallas workshop med några entreprenörer eller företagsfrämjande grejer. Jag tror hon skulle tycka att det var alldeles för abstrakt och jättekonstigt och känna sig jätteobekväm. Jag kanske har fel, men jag skulle tro det. Men däremot finns det ju en skala, alltså av alla de människor som lyssnar på henne eller som tar in samma typ av så här ideologiska tänk kring framtiden utifrån ett kulturellt perspektiv. Liksom. Vad är det vi behöver se? Vad är det vi vill få hända? På vilket sätt vill vi göra det bättre för de som har det sämst? Alltså om man använder då företagslogiken för att få de sakerna att hända, så skulle man kunna få mycket, mycket mer att hända. Det är mer det jag menar.
Och jo, men jag förstår det nu,
för
men jag
det
menar...
sker ligger hos bägge parter liksom.
Såklart, men det är det jag menar med att jag tänker att vi alla igen måste bli bättre på att kanske så här, se vilka olika skor vi står i. Alltså så här, ja, jag är företagare, men jag är också vänster, men jag är också del. Alltså, jag bara hittar på här nu, det är inte jag per se här nu. Men alltså så här, att och våga erkänna det.
Alltså det handlar om utveckling liksom och återigen tillbaka till den mentala detoxen, att man måste på något sätt släppa sargen överhuvudtaget och liksom skala bort en del onödigheter och sen vara öppen för att det går att se världen på flera olika sätt.
Visst.
Och kanske försöka undvika att hamna i debatter där man ska pådyvla sin egen syn på världen liksom alltid. Och förklara, men som göra som Ivar Arpi, liksom skriva en bok om varför genus inte funkar. Eller varför genus, man inte kan prata om genus. Det hade varit mycket mer intressant med en dialog då kring, ja men, eller att öppna upp för att, ja men... Ja, i Ivar Arpis värld så kanske det inte är logiskt. Det är andra mekanismer som är viktiga för att få saker att hända i världen än att titta på det utifrån genus. Men för andra människor så är det en förutsättning för att få saker att hända. Så kan vi titta förbi det då och försöka titta på, men vad är det egentligen vi vill åstadkomma bortom det här liksom...
Det första, ja.
Bortom det första. Bortom det som vi instinktivt går in i och tror att vi behöver upprätthålla, liksom, som har med ens identitet att göra på något sätt. Och titta bortom det. Vad är det vi vill göra? Och vad finns det för intressanta saker som skulle kunna uppstå om de här världarna möts?
Men det kanske också är en process. Jag tänker att det har varit...
Det är det ju absolut. Alltså ganska... ens kunskapsutveckling är ju, man föds ju inte som liksom upplyst.
Jag tänker också rent allmänt att vi har varit på det här BNP-tåget ganska starkt ett tag. Och då, jag brukar alltid se saker som en sån här pendel. Alltså att MeToo var en pendel också någonstans. Vi var på liksom, det var männen som fick regera. Och sen så svängde det över till att vi slog bakut och bara, vi kan inte ha det på det här sättet. Och då gick liksom pendeln, kanske i vissa lägen, jag vill inte säga för långt, för det är så här, jag har MeToo gått för långt, så jag använder samma ord, men det var inte det jag menar. Men bara så här att, ja men vissa tidningar ibland publicerade namn eller inte, så jag ska inte gå in på hela den grejen, men bara så att det måste gå över innan man hittar någon slags mittenpunkt någonstans ju. Alltså... Mm. Det måste slå åt olika håll för att det är så det gör.
Sen är det också så att det ser ut som att vi, det ser bara mer och mer ut som att vi gräver ner oss i våra olika filterbubblor och som bekräftar vår egen syn på olika saker. Så om jag är en person som kanske hänger en del på Cis Wallins Insta eller lyssnar på Liv eller läser Katarina Wenstam, liksom, någon eller några av dem har erfarenheter som jag kan relatera till, och de har ett språk som jag plockar upp, och det blir för mig naturligt att använda ord som patriarkat eller genus eller intersektionalitet eller vad det kan vara för någonting. I den andra världen, i den andra filterbubblan någon annanstans, så händer inte de här sakerna, och där är man inte riktigt lika upplyst kring de här frågorna. Nej. Man har inte läst lika mycket om det. Orden är komplicerade och kanske får dig att bli arg just eftersom att alltså, orden är flummiga och luft. Mm. Och bara man använder dem så blir man, upplevs man som manshatare.
Mm.
Samtidigt som det ju bara är ord och nya förklaringsmodeller för någonting som är nytt.
Mm.
Och det faktum att vi befinner oss i de här bubblorna underlättar ju inte. Alltså det behövs ju på något sätt ett gemensamt språk för att komma vidare. Och då är det ju upp till var respektive värld att försöka formulera sig så att den andra världen förstår. Men det är också intressant för att det vet jag också, vi har pratat om något tillfälle på jobbet. Är det att inte vara ärlig då? Säg att du är en kvinna som är intresserad av de här frågorna som handlar om genus och strukturer och så vidare. Att inte då exakt uttrycka precis vad du tänker och känner. Det kan ju få en att känna sig manipulativt dessutom då.
Mm.
Så det är ju också komplicerat. Så här, ska jag måste göra mig till? Alltså det här är min verklighet. Ska jag måste göra mig till för att jag ska kunna nå hem i de här rummen då?
Mm.
Det kanske känns helt fel och då så vill man inte göra det.
Ja, och ett andra problemet igen, att vi bara pratar i clickbait headlines på något sätt. Alltså att vi inte använder alla olika nyanser.
Mm.
Alltså, känner du till The Wheel of Emotions?
Nej.
Nej, det är en, vi kan lägga upp den på Instagram och Facebook sen, men det är typ som ett stort, det ser nästan ut som tallriksmodellen, men i mitten av hjulet så står det till exempel hur du känner dig. Jag känner mig surprised, happy, sad, disgusted, angry eller fearful till exempel. Men sen så vidgar det här hjulet ut sig hur längre du kommer längre ut på hjulet, förstår vad jag menar med det? Så att och det här är ganska bra att använda till exempel för barn eller för en själv, att säga, men jag känner mig arg, men då finns det då kan du dela in arg i flera mindre tårtbitar, så då blir så här, ja, men jag känner mig humiliated, jag känner mig bitter, jag känner mig mad, aggressive, och då jag känner mig let down, och inom let down, ja, men känner jag mig då betrayed eller resentful, förlåt, den här finns inte på svenska, men liksom så att du inte bara så går runt och känner så här, jag är arg, och så det man skulle vilja göra, vi kanske borde göra ett sånt här djur om så patriarkat, ja, man nyanserar allting, för att det blir mycket enklare då, för att hur mer ord du har att sätta på en känsla, hur mer du tar ner ifrån, jag är rädd, ja, men vad är du rädd för, jag vet inte, alltså så här, och till slut kanske du kommer ner till att, ja, men jag är rädd för att träffa farmor på lördag. Men jag vet inte. Alltså, du vet. Och det skulle vi behöva ha samma för så här, patriarkatet. Eller du vet. Sådana saker. Alltså vänster, höger. Det blir ju lätt att vi säger vänster och höger. Och då cementerar vi ju de rollerna istället för att kanske bättre prata om så här, vad vill, alltså, är vårt mål BNP eller är det planetens fortsatta? Sådana, alltså de motsatsförmålen.
Det är bra. Här har du en affärsidé.
Ja.
Du kan starta,
det är en bra workshop.
Bygga en startup nu.
Ja. Strömstedt heter hon inte. Och de såg jag på tv i morse. Strömkit. Oh, ja. Nej, nu måste jag gå och introverta lite, tror jag.
Ja. Nu tar vi helg.
Mm. Men lite mer detox. Lite fler ord på saker och ting. Var lite mer öppna för olika perspektiv. Och tänka vad man själv är delaktig i det, kanske.
Ja, det är bra. Sen läser vi det här.
Och lyssna lite på Danny.
Lyssna på Danny, din nya guru.
Precis.
Ja, men tack för idag då, min vän.
Tack för idag. Vi hörs snart igen.
Alldeles.
Ha det fint där ute, hörni.
Och vi ses på Instagram.
Och på Facebook. How does that lonely
loneliness. Smile all the time. Shine your teeth till meaningless. And sharpen them with lies. And whatever's going down, we'll follow you around. That's how you fight loneliness.